En mycket kort repetition från motsvarande söndag förra året. Då citerade jag en liten del av vår bordsång. Gud som hör förrän vi ber, prisad vare du. Den kämpande tron är dagens tema. Och det är inte alltid vi upplever det som att hör innan vi ber. Ibland är det istället så att vi tycker att vi har bett och bett och bett och bett och så tycker vi att Gud är alldeles tyst och alldeles overksam. Så upplever vi det också. Vi lär oss att Gud hör bön. Vi lär oss att bedja. Men det händer att vi upplever att det verkar som att bönen är meningslös. Det händer ingenting. Varför ska det vara så kampfyllt? Går vi tillbaka till Edens lustgård och förefallet så verkar det som att det var en tillvaro utan kamp. Och när vi läser om himlen så är det också en tillvaro utan kamp. Glädje, gemenskap, allting. Jag skulle säga det bästa som man kan önska sig, men ännu bättre än vi kan önska oss. Det är inget öga sett, inget öra hör, överhuvudtaget inte kan föreställa oss. Det är himlen. Men här på jorden så är det en kämpande tro. Ibland beror det på att djävulen vill få oss på avvägar och så blir det kamp därför. Och ibland är det så att vi behöver kampen för att hålla oss alerta. Vi har ett annat kyrkåret i slutet av kyrkåret som handlar om vaksamhet och väntan. Och det är så här att det är mycket lättare att hålla sig vaken när man har någonting att jobba med, när man har någonting att kämpa. Blir man tillräckligt trött så kan man faktiskt stå och somna eller gå och somna. Det är inte så många som har upplevt det kanske, men det går att gå och somna och att stå och somna. Men jag tar i av alla krafter för att göra någonting så riskerar jag inte att somna. Jag har aldrig varit i närheten av att somna när jag är med och bär pianon till exempel. Det är ingen risk. Men däremot finns det andra gånger när jag har varit nära att somna när jag inte borde somna. Och så är kampen viktig för att vi ska hålla oss vakna och alerta. Vi hörde Gunvor läsa från Hebreerbrevet. I tron hölls den nyfödde Mose gömd av sina föräldrar i 3 månader. De såg att det var ett vackert barn. Nyfödda barn kan vara lite olika vackra. Det är alltid fantastiskt att få hålla ett litet nyfött barn i sina armar. Det är ingen tvekan. Men förlossningen som sådan kan vara ganska omskapande. Och det kan vara så här att det blir lite intryckt här och där och lite sådär. Så att det är inte alla nyfödda barn som är jättevackra. Vårt första, hon var vacker som nyfödd. Men vårt andra barn, det var lite intryckt, jag undrar nästan om hakan var missbildad, men det blev en vanlig människa av henne också. Men alla är inte vackra, men det är ju så här ändå att Mose föräldrar tyckte att Mose var ett vackert barn. Det är ju inget konstigt i sig, jag menar alla föräldrar tycker om sina barn om det är friska föräldrar. Det var kamp för Mose föräldrar. För ordern var att alla pojkar, alla judiska pojkar skulle kastas i Nilen så att de drunkna. Det var faraos order. Och så är det en kamp för Mose föräldrar. Hur gör vi nu? Nu har vi fått en pojke. Han ska kastas i Nilen enligt faraos order. Och så bestämmer de sig att vi kan gömma honom ett tag. Hur gör vi sen? Och så var det en kamp säkert. En troskamp. Kommer Gud att gripa in så vi får behålla vår pojke, eller hur går det? Det är en kamp som du och jag aldrig har behövt uppleva på det sättet i alla fall. Men vi minns hur Mose räddades. I tron vägrade Mose som vuxen att kalla oss faraos dotterson. Han valde att hellre förtryck tillsammans med Guds folk än att ha en kortvarig njutning av synden. Det där är någonting som händer på många håll i vår värld idag. Hur människor är beredda att bekänna Jesu Kristi namn om det innebär förföljelse. Hellre lida med Guds folk än att vända Gud ryggen. Men Mose, inte bara kampen där i början utan många gånger under vandringen genom öknen på väg till löfteslandet, så var det en kamp. Men som vuxen innan de hade lämnat Egypten, Mose har blivit kallad av Gud. Han har gått till farao. Och så blir folket bara mer och mer förtryckt. Innan har de fått halm för att bränna tegel och nu ska de fixa halmen själva, men de ska bränna lika mycket tegel i alla fall. Tvångsarbete blir ännu hårdare. Och så står det i andra Mosebok från 5 och 22 och till första versen i kapitlet. Då vände Mose sig på nytt till Herren och sa: Herre, varför har du handlat så illa mot detta folk? Varför sände du mig? Ända sedan jag gick till farao för att tala i ditt namn har han gjort dem illa, och du har inte gjort någonting för att rädda ditt folk. Men Herren sa till Mose: Nu ska du få se vad jag ska göra med farao. Min starka hand ska få honom att släppa dem, och min starka hand ska få honom att driva dem ur sitt land. Du och jag kan kanske inte säga som Mose när vi kämpar troskampen att Gud, nu har jag gjort precis som du sa och ändå är mitt liv så här jobbigt. Jag har gjort precis som du sa och ingenting fungerar som du har sagt det skulle fungera. Nej, ofta är vi nog medvetna om att vi har inte gjort allt som Gud sa. Vi har missat både här och där. Och det kan vara en av den kamp vi kämpar att vi faktiskt har svikit. Men Mose, han var alltså säker på att han hade gjort precis som Gud hade sagt till honom. Och det blev bara värre och värre för Guds folk. Och så säger han: Varför gjorde du så illa mot ditt folk? Varför sände du mig? Och sen anklagar han Gud: Du har inte gjort någonting för att rädda ditt folk. Jag har gjort vad jag skulle och du har varit fullständigt passiv. Det var en tro för Mose. Men då lovar Gud: Nu ska du få se vad jag ska göra med farao. Min starka hand ska få honom att släppa dem, och min starka hand ska få honom att driva ut dem ur sitt land. Ja, så gick det. Men när vi läser vidare så inser vi att Mose troskamp var definitivt inte över. Många gånger fick han vända sig till Gud igen och säga: Jag orkar inte med det här folket. Vad ska jag göra med dem? Snart stenar de mig. Ja, det var hela tiden saker och grejer. Och till slut, istället för att få leda folket från Egypten in i löfteslandet på några månader, så fick han vandra runt med folket i 40 år och sen fick ens komma in i landet. Det var en troskamp många gånger för Mose. Och jag tror att det är väldigt nyttigt när vi läser vår bibel att vi ser att de här andliga atleterna, de var inte utan kamp de heller. Mose, Elia som jag kommer till snart i min predikan, men också flera andra, jungfru Maria och många andra, de hade en troskamp på många sätt. Det hör alltså till det kristna livet att ha en troskamp. Den kan se olika ut, den kan vara olika djupgående, men det är inte utan kamp att vara kristen. Det hör till det kristna livet här på jorden att det finns en kamp. Första Kungaboken 19, och det är den föreslagna gammaltestamentliga texten här söndagen. Innan i kapitel 18 så, och även i 17, så handlar det om Elia får gå till Ahab och tala om att Du har syndat och nu kommer det inte att regna i landet förrän jag säger till. Det kommer inte att falla något regn i landet förrän jag säger Elia. Och hur kunde han hävda det? Jo, han var övertygad om att han handlade på Guds befallning. Och Gud hade sagt att så skulle det vara. Och så får Elia uppleva hur han får vattenbäck och korpar kommer med mat. Och sen får han flytta på sig och en änka ger honom vad han behöver. Och så kommer han så småningom tillbaka. Och Ahab, kungen, säger till Elia, jaha, är du här nu, du som drar olycka över landet? Och Elia säger, det är inte jag som drar olycka över landet, det är du som drar olycka över landet. Och så blir det den här andliga kraftmätningen på berget Karmel. Hur Ahab och Baals Astarte, 100 personer, de skulle offra en tjur, men de fick inte tända på offret, utan de skulle be sina gudar om eld. Och de höll på hela dagen och det händer ingenting. Och sen när det är dags för offret, vid skymningen, så får Elia göra i ordning sitt offer. Och han tar och häller en massa vatten över det. Och han ber bara en kort bön och elden kommer och bränner alltihopa. I Mose lag som de hade fått vid Sinai. Vi kan ju tycka att det verkar grymt alltihopa, men i Mose lag så stod det att det var dött på avgudadyrkan. Israels folk hade lovat, ja, vi ska hålla oss till det här. Vi ska inte bryta, utan vi ska hålla oss till Israels Gud helhjärtat hela tiden, generation för generation. Vi ska aldrig överge Gud. Det hade varit, och så hade Gud gett lagen och sagt att det skulle vara dödsstraff på avgudadyrkan. Och när då det här händer att Gud svarar på Elias bön med eld, så säger Elia att alla de här Baals Astarte profeterna, de skulle dödas. Och sen kommer, och då, så blir det, och sen kommer då vår text, första kungaboken 19. Och han berättade för Isabel allt som Elia hade gjort och att han hade dödat alla profeterna med svärd. Då sände Isabel bud till Elia och lät säga, må gudarna straffa mig både nu och i framtiden om jag inte imorgon med denna låter det gå med dig som det gick med profeterna. När han fick höra det bröt han upp och flydde för sitt liv. Han kom till Berseba i Juda och lämnade där sin tjänare. Själv gick han en dagsresa ut i öknen. Där satt han under en ginstbuske och önskade sig döden och sa, nu är det nog, herre. Ta mitt liv, för jag är inte bättre än mina fäder. Elia la sig ner under ginstbusken och somnade. Men en ängel rörde vid honom och sa till, stig upp och ät. När han såg upp fanns där vid huvudändan ett bröd bakat på glödande stenar och en kruka med vatten. Han åt och drack och la sig ner igen. Men när Herrens ängel rörde vid honom igen för andra gången sa, stig upp och ät, för annars blir vägen för lång för dig. Då steg han upp och åt och drack. Sedan gick han styrkt av maten i 40 dagar och 40 nätter ända till Guds berg Horeb. Där gick han in i en grotta och i den stannade natten. Elia hade fått vara med om en andlig kraftmätning. Han hade gjort vad Gud sa och det leder till att han blir dödshotad. Och så flyr han. Han slapp inte ifrån den andliga kampen. Men där så kommer en ängel och väcker honom. Alltid vi får uppleva det i den andliga kampen. Jag har aldrig blivit väckt av en ängel vad jag vet. Inte så jag har upplevt det så i alla fall. Det är möjligt att jag har, men den har varken synts eller uppmärksammats av mig. Men en ängel väcker honom och ger honom mat och vatten. Han tar det och somnar om igen och ängeln väcker honom. Ät och drick. Och så får han kraft då till Guds berg Horeb, till berget Sinai. Det är samma berg, har två namn. Och där får han möta Gud. Där han visste att Gud hade mött Mose och Israels folk. Där får han komma och så får han ett gudsmöte igen. Och så blir han styrkt. Och så kan han fortsätta att vara en Herrens profet till Gud tar hem honom. Och Elisa får vara profet istället. När vi kommer in i Nya testamentet så är det inte så att den andliga kampen slutar. Inte alls. I Korintherbrevet 11 och slutet av vers 23 så skriver Paulus: jag har arbetat mer, suttit i fängelse mer, fått hugg och slag i överflöd och ofta varit svara. Av judarna har jag 5 gånger fått 40 rapp minus 1. 3 gånger har jag blivit piskad med spö. 1 gång har jag blivit stenad. 3 gånger har jag lidit skeppsbrott. 1 helt dygn har jag drivit på öppet hav. Jag har ofta varit på resor, i faror på floder, faror bland rövare, faror bland landsmän, faror från hedningar, faror i städer, i öknar och på hav, faror bland falska bröder. Allt under möda, ofta under vaknätter, hunger och törst, ofta fastande, frusen och naken. Utöver allt annat har jag det dagliga ansvaret, omsorgen om alla församlingarna. Det var lätt för Paulus heller. Han hade fått möta Jesus på vägen till Damaskus. Han hade fått en klar och tydlig kallelse. Men det innebar inte att det inte var en andlig kamp. Den fanns där hela tiden i hans liv. Ibland så är det så att vi får kämpa andlig kamp för någon annan. Någon som själv inte har, och eller som kanske är med i den andliga kampen, eller som tillfälligtvis har släppt den andliga kampen, och så har vi andlig kamp för någon annan. I Apostlagärningarnas 12:e kapitel så berättas det om hur Petrus blir fängslad och räddad. Han blir fängslad av kung Herodes som har tänkt avrätta honom. Och så står det att han ligger där i fängelset och sover. Han vet att nästa dag ska han ställas inför rätta och förmodligen bli halshuggen. Det är de framtidsplaner han har. Men han ligger där och sover. Och så kommer en ängel och väcker honom och leder honom ut ur fängelset. Och han tror att det är en dröm, en syn han har. Men när han kommer ut på gatan så förstår han att det här är verkligt. Från vers 12. När han nu insett vad som hänt gick han till Marius, hon som var mor till Johannes som kallades Markus. Där var många samlade och bad. Petrus bultade på porten och en tjänsteflicka som hette Rode gick för att öppna. När hon kände igen Petrus röst blev hon så glad, istället för att öppna porten sprang in och berättade: Petrus står utanför porten. Det sa till henne: du är tokig. Men hon försäkrade att det var så, och då sa det: det är hans ängel. Under tiden fortsatte Petrus att, när det öppnade, såg det till sin häpnad att det var han. Han gav tecken åt dem med handen att vara tysta, och så berättade han för dem hur Herren hade fört honom ut ur fängelset. Han sa: berätta det för Jakob och de andra bröderna. Sedan gick han ut och begav sig till en annan plats. Församlingen hade andlig kamp för Petrus. Petrus, han behövde sova för han skulle nästa dag, fast det visste han ju inte om. Men han hade fått en lugn så han låg och sov. Men församlingen hade andlig kamp för Petrus och var samlad i bön på natten. Och så säger Petrus där när han står inför de församlade att de ska hälsa, berätta för Jakob och de andra bröderna. Jakob, Jesu halvbror, för aposteln Jakob, han var redan halshuggen. Och den Jakob, Jesu halvbror, han var en av stöttepelarna i församlingen i Jerusalem. Varför han inte var med och det får vi ingen förklaring till. Han hade kanske sin andliga kamp där han var. Han var i alla fall inte med vid det här tillfället. Men han får det berättat för sig. Jakob och de andra bröderna, de som inte var med, de får höra att Gud har gripit in och räddat Petrus. Det var säkert andlig kamp i församlingen i Jerusalem. Aposteln Jakob hade blivit fängslad och halshuggen. Nu var Petrus fängslad och så insåg man att det kommer gå samma väg med honom. Och sen kommer nästa apostel och nästa apostel och nästa apostel. Var ska det här? Och så var det en andlig kamp i församlingen. Hur lång den hade varit tidigare, det vet vi inte. Men det blev i alla fall ett uppehåll i den andliga kampen efter den här tiden, när Gud griper in och visar att det är han som har makten. Och så kan du och jag få kämpa länge ibland och ibland kortare perioder. Och sen kommer det också stunder i våra liv där vi känner att nu är den andliga kampen över, åtminstone tillfälligt. Men vi är aldrig lovade att den är över för gott. Den andliga kampen kommer tillbaka här på jorden. Oavsett om du kämpar för din skull eller du kämpar för någon annan, så finns den andliga kampen där. Och inte ens Jesus, framförallt inte Jesus, slapp den andliga kampen. I Lukas 22 och från vers 39. Sedan gick Jesus ut till Olivberget som han brukade, och hans lärjungar följde honom. När han kom till platsen sa han till dem: be att ni inte kommer i frestelse. Och sig undan från dem ungefär ett stenkast och föll på knä och bad: far, om du vill så ta den här bägaren ifrån mig, men ske inte min vilja utan din. Då visade sig en ängel från himlen för honom och gav kraft. Han kom i svår ångest och bad allt ivrigare, och hans svett blev som blodsdroppar som föll ner på jorden. Jesus i Getsemane, det är andlig kamp. Han bad så att svettet blev som blodsdroppar. Han kände ångest. Och trots att han fick änglabesök så fanns ångesten där. Han tog sig inte ut ur den andliga kampen. Men när han gick ifrån så var han beredd att fullfölja vandringen till korset. Och så fanns den andliga kampen också i Jesu liv. En kamp som man inte hade för sin skull. En kamp som man hade för vår skull. Den föreslagna saltarsalmen för den här söndagen är psalm 130. En pilgrimssång står det i den här bibelöversättningen. En vallfartssång står det i en del bibelöversättningar. Det var alltså en psalm som man sjöng när man gick upp till Jerusalem, till templet. Man kanske sjöng den vid andra tillfällen också, framförallt när man gick i sällskap upp till templet för att fira de stora högtiderna. Bön i djupaste nöd är överskriften. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör min röst, låt dina öron lyssna till mina rop om nåd. Om du, Herre, tillräknar synder, Herre, vem kan då bestå? Men hos dig finns förlåtelse för att man ska vörda dig. Jag väntar på Herren, min själ väntar och jag hoppas på hans ord. Min själ längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen, mer än väktarna efter morgonen. Israel, hoppas på Herren, för hos Herren finns nåd. Full lösen finns hos honom. Han ska friköpa Israel från alla dess synder. Full lösen finns hos honom. En annan översatt: hos honom finns makten att befria. Även när man känner det som att man är i djupaste nöd, så får man ropa till Herren. Och så kan det vara yttre hot, det kan vara egen synd, det kan vara allt möjligt som gör att man har den här troskampen, den kämpande tron. Men psalmisten är övertygad om att nåd hos Herren och makt att befria. Och ett ställe som jag verkligen känner igen i mitt eget liv: min själ längtar efter Herren mer än väckna efter morgonen. Jag har jobbat som väktare i ungefär 15 år. Om ni visste vad man kan längta efter morgonen. Det är så här när man jobbar natt, och det är inte bara som väktare, det kan vara inom vård. Det händer ibland att man har fått sömnen störd, Eller när man var yngre så fuskade man lite grann medvetet ibland. Man såg inte till att komma i säng riktigt, det löser sig nog. Och så var man lite för trött. Eller när barnen var små så man sov en liten stund och så skulle man se efter sina barn för frugan skulle iväg och spela någonstans och sen fick man sova en liten stund till. Men det blev inte sköna sömnen i ett svep om man var trött. Om ni visste vad en väktare kan längta efter morgonen ibland. Ofta var det frid och fröjd och en ljus sommarmorgon när man uppe i Stockholm körde och såg solen glittra i Riddarfjärden eller i Saltsjön. Man var uppe på Söders höjder och såg ner över stan innan den hade vaknat. Det kunde vara ljuvligt att vara väktare och det var inte alls så bråttom med morgonen. Men andra gånger så var man kall och frusen och trött och man längtade efter morgonen. Och så tar psalmisten det där som min längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen. Om du och jag har den längtan så är det ett stöd i troskampen. Vi kommer aldrig att slippa troskampen. Men har vi längtan efter Herren så är det ett stöd och en hjälp i troskampen. Himmelske far, tack för att vi får vara samlade till gudstjänst här idag. Herre, hjälp oss att alltid längta efter dig. Bevara oss från att få det bra materiellt eller gemenskapsmässigt, att vi inte längtar efter dig. Herre, ge oss en djup, intensiv längtan efter dig. Alla i livet, i alla situationer i livet. Och tack för att du vill vara med oss i vår troskap. Tack för alla de exempel vi har i vår bibel på andliga hjältar som fick kämpa. Och ge oss kraft i vår kamp och hjälp oss att kunna kämpa med och för varandra. För ditt rike, för människors frälsning. Amen.